Välkommen ska ni vara. Vi har inlett kvällen med diskussioner kring frågan om vi ska omforma gruppen till bibelstudiegrupp. Och vi har inte kommit till någon definitiv slutpunkt än, eftersom det är bara vi människor som man pratar än och Gud måste få säga sitt. Men det är så här vi börjar. Jag har också upplyst om att i Guds verk så finns ingen demokrati egentligen. Det närmaste vi kommer, det är de här begreppen helig ande och vi. Vi kan ta beslut ur människors synvinkel, men helig ande ska vara med inne. Och det är nog ganska bra demokrati. För om vi ska rösta för någonting och vi inte frågar Gud, ja, då är det nog galet med oss. I varje fall så, ikväll, så ska vi be för den här frågan naturligtvis. Det finns någonting som vi pratar väldigt lite om, men som Bibeln pratar så enormt mycket om. Och det är Guds rike. När vi pratar om Guds rike mycket så ryggar en del människor tillbaka. Men så andra fattar exakt vad det är frågan om. Så den här kvällen ska få röra sig lite kring Guds rike. Och jag kan tala om för er att undervisning kring Guds rike, om man ska komma så att jag blir nöjd, det är alltså en 6-7 pass egentligen. Så jag tar mig ytterst översiktligt. Och då börjar jag i Lukas 17 kapitlet och 20 versen. Här är det Jesus som blir tillfrågad av just fariseerna. Vi ska lägga märke till att det är fariseerna som frågar. Det är ganska viktigt. Och från 20 versen står det så här: då Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma, svarade han dem: Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Inte heller ska man kunna säga sig här är det eller där är det. Du ser Guds rike eller mitt ibland er. Varför är det så viktigt att det var fariseerna som frågade här? Ja, de tog ju inte emot Jesus. Så hur kunde de se att Guds rike stod där mitt ibland dem? För Jesus Kristus är Guds rike på ett sätt, kan man säga. Han är en del i Guds rike. Han är kungen i Guds rike. Men han kom också med Guds rike. Och faktum är att det hade börjat komma redan innan genom Johannes döparen. Och då kan man fundera så här att det var alltså inte Jesus i sin framträdande roll när han var offentlig. Utan även innan Jesus hade blivit offentlig person. Så sägs det att från Johannes döparens dagar så stormar riket fram, eller det bekämpas på olika sätt. Och Jesus är kungen i det riket. Han är riket. Och då säger han också att till fariseerna: Guds rike står här mitt ibland. Det där är väldigt viktigt, för när vi pratar om ett rike så tänker vi ofta nation eller plats. Ja, men Guds rike är inte en nation i egentlig mening. Det är inte en plats, inte ett geografiskt plats. Det är någonting mycket mer. Det tillhör en annan dimension redan nu. Idag är det en annan dimension och dit är vi på väg. Men riket finns och vi är delaktiga i det. Så det finns redan. Och det finns så många frågor att ställa sig kring Guds rike. Vad är Guds rike? Ja, alla riken bygger på någon sorts rättssystem eller så. Det finns ju med i alla riken. Och det finns det i Guds rike också. Om vi tänker världen, hur den är, så bygger den liksom i rättsväsendet på dom och straff. I Guds rike så bygger det på dom och nåd. Och för oss som tillhör Guds rike, som har tagit emot Jesus, så är vi redan godkända. Vi kan vara dömda för vår synd. Det finns ingen av oss som är perfekt. I varje fall inte jag. Ni kanske är det, men inte jag. Så jag behöver Jesus. Tack och lov. Jag kommer aldrig att bli så syndfri. Jag kommer aldrig att bli så perfekt så att jag inte längre behöver Jesus. Hoppas jag. För om jag bara tänker så, då är jag ju självrättfärdig. Då är jag i mitt eget rike. Min egen rättfärdighet. För det har ju med Ja, rättfärdighet har med ordning att göra, med straff, med dom och så. Så den rättfärdighet som Jesus hade, hittar man fel på han. Det är den rättfärdigheten som gäller för oss inom riket. Det upphör omedelbart när vi går utanför Guds rike. Det finns en gräns någonstans. När inte längre Herren är på första plats i våra liv. När inte är Herre i våra liv längre. Då har vi det andra systemet som vi direkt faller in i. Och där råder dom och straff. Det är också det som leder till helvete så småningom då. Men Gud har ju byggt upp det här riket. Han har startat redan nu i Jesus. Han är den första bland de som har återuppstått. Men det kommer att återuppstå många tusen till. Jesus är bara den första. Han öppnade den möjligheten av vägen när han gick ner i dödsriket. Så de som har dött i Kristus och tillhör riket, då tillhör ju de Guds rike. De kommer att bli återuppväckt, de också. Jesus var först och sen kom resten. Den dagen, det ligger en bit framför oss förstås. Men tillbaka till Guds rike. Guds rike finns alltså mitt ibland er. Och det är alltså Jesus Kristus som säger det själv. Till fariseerna som inte kunde se. Om någon av lärjungarna hade ställt den frågan, hur hade svaret blivit då? Ja, jag ska inte gå in på det just nu. Men det blir ett annat svar. Men det är fortfarande Jesus som är där. Det svarar han till dem, för de såg ändå inte. De ville ändå inte se. De ville ändå inte se att deras system, det var det som Jesus hade kommit för att ersätta. Så liksom hur i hela friden skulle de kunna säga att det är han som är riket? Vem tänker så? Här står det en människa och han säger att han är ett rike. Det låter lite högmodigt. Men liksom det är så. Han är nummer ett. Han ska bli allt i alla en gång. Som person. Men liksom, när vi såg han här nere på jorden. Det var ju bara hans köttsliga gestalt. Hans gudomliga gestalt är ju så väldigt, väldigt mycket mer. Och det täcker allt. Så ja, för mig är det ingen gåta. Men hade jag varit farisé, skulle jag säkert fundera. Vad menar du? På nytt, född som Nikodemus sa. Vem kan bli född en gång på nytt? Ska man krypa in i moderlivet igen eller vad ska man göra? Ja, men så det var en laglärd som reagerade så. Vi vet att det blir född på nytt. Att någonting nytt kommer in i oss som får utvecklas. Och det är Guds rike genom heliga ande. Så det är alltså mer fråga om en person än vad det är en nation. Eller geografisk plats. Om vi går till Efesierbrevet. Så kan vi få se lite av våran roll i det hela då. Andra kapitlet och 19 versen. Det här är saker som jag rycker i olika sammanhang. Men det är för att de sätter dit orden Guds rike. Man kan bygga upp mycket före och efter om man vill. Men det är inga axplock. Utan det här är liksom olika infallsvinklar som gäller just Guds rike. Så man måste plocka lite här och där i Bibeln. Från 19 versen så står det så här. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarna och profeternas grund där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Vi är medborgare. Guds ord som är sanningen säger att vi är medborgare till det rike som egentligen är himlen. Det rike som egentligen är Jesus. Hur det går till vet jag inte, för han ska vara kung inne dessutom. Men det är mysterium med det hela. Så stort är det att få lämna sig till Jesus. Att vi blir medborgare i en helt ny nation om vi vill. Som finns osynligt runt omkring oss i en annan dimension. Och som är helt igenom god. Det finns ingen lögn, finns ingen död, finns ingen mörker i Guds rike. Där har vi blivit medborgare. Så att det är klart att det känns när vi går från mörkrets, världens rike. Det sliter och river i vårt kött och våra begär och mycket när vi är på väg emot det här. Och man kan fundera på många gånger att Gud, jag skulle vilja så mycket mer komma in i ditt rike. Jag kommer ihåg när jag var nyfrälst, då sökte jag med eld och lykta. När jag hade som jobbigast, jag sprang upp i skogen och ibland upp i, vad heter det, Åsberge. Och en gång så skrek jag så desperat rakt ut i luften så här till Gud: Gud, om du kunde tala om för mig vart jag ska hitta henne så går jag dit direkt. Vart var tyst. Tala om vilket träd, vilken stubbe, var som helst på den här planeten, jag ska ta mig dit. Jag är här redan, så fick jag som svar. Och jag fick sånt lugn. Men jag hade inte insett det. Alltså, Guds rike finns ju redan hos mig. Jag hade inte fattat det. Jag tänkte som världens barn, jag liksom, det är en nation eller en plats eller någonting. Så att man ville dit. Det är så fina löften att få tillhöra riket. Och vad är det för löften då? Matteus 6:33 kan vi titta i då. Här pratar Jesus om de bekymmer som en människa kan ha. Han pratade om det innan. Han säger så här: gör det därför inte bekymmer och fråga inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med. Efter allt detta söker hedningarna. Men er himmelska fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Då ska ni få allt det andra också. Så det här hjälper oss Gud med att tala om och ger ett löfte. Gud sviker inte sina löften. Och när han säger det, att sök först hans rike, det är liksom egentligen enda gången som Gud uttrycker sig på det viset. Det är en kraftig uppmaning till oss och ett svar. Vi ska söka Guds rike först och hans rättfärdighet, inte vår. Hans, det står hans. Och det är så väldigt viktigt att tänka på det. Och när vi gör det så kan det bli jobbigt en tid. För vad du då strävar efter om det är i ditt hjärta, det är att komma och möta någonting av Herrens ljus och helighet. Och det är klart, tänk efter själv. Hur skulle det se ut liksom när vi står inför Herrens ljus och helighet? Inte stå och sträcka på oss och känna oss så väldigt bra direkt. Nej, då kommer vi nog liksom att behöva böja oss. Och det är vad Herren vill. Vi kommer att underordna oss han. Och när vi underordnar oss han, då visar han verkligen vem han är. Alltså. Han kommer inte att glömma någonting hos oss. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Fantastiska löften. Nu kan man fundera på liksom, ska riket upphöra någon gång och hur länge ska det hålla på? Ja, i Matteus så står det lite kring det. Matteus 24 kapitlet, det handlar ju om de sista tiderna, det vet ni ju väldigt mycket. Men det står lite mer där. Det står om Guds riket också. På ett sätt som vi läser förbi väldigt många gånger. Matteus 24. Jag tar från vers 13. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket. Det är inte så ofta man lägger märke till att det står så specificerat. Detta evangelium om riket. Vi har ju fått lära oss väldigt mycket att evangelium, det är ju det goda budskapet om Jesus och vad han har gjort. Ja visst, men det kanske är samma sak. Riket och Jesus kan vara samma sak och är nu också. Men vi lever på den här jorden i varje fall. Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska slutet komma. Här har vi en väldigt bra tidsangivelse. Kan man stämma av oss? Har evangeliet om riket förkunnats till alla folken? Ja, kanske. Men i varje fall, vi har en norm där att hålla oss till i varje fall. Som bör driva oss lite. För om vi verkligen är intresserade av att komma till himlen så kanske vi ska gå ut med evangeliet istället. Det är så vi får till det i så fall. Men det viktiga, det står här evangelium om riket. Lägg märke till det. Så det är det vi håller på med. Alla nationer har en lagbok. Här har vi vår bok som innehåller hela lagen om den skulle behövas. Men vi har också liksom lösningen på hela lagen. Och lösningen på hela lagen är Jesus som person. Och det har vi rättighet till. Eftersom vi är medborgare. Så att du inte tror att nåden gäller dig. Jag tror åtminstone då att du är medborgare i Guds rike. Där gäller de rättigheter som råder inom Guds riket. Man skulle kunna detaljera upp mycket vad som råder där om man vill det. Bibeln är väldigt tydlig i vad som händer där. Men vi kan ju tänka på hur det är i Sverige. Vi har ju vissa rättigheter i Sverige. Vi har rättighet och skyldighet till exempel att gå i skola. Och vi har rättigheter att få äta mat och sjukvård och allting. Det finns självklarheter för medborgare. Men vi är medborgare i Guds rike och där finns det också självklarheter. Och en av de självklarheterna det är att när du själv dömer dig så kommer Gud att godkänna dig. Fast han är större än dig. Mycket större. Och hans omdöme över dig är det som gäller. Du kan ha gjort aldrig så mycket fel i ditt liv. Du kan vara fulladdad med skuldkänslor och allting sånt där. Så kommer ändå Guds omdöme att gälla. Och det är, du är rättfärdig för du tog emot min son. Och det tillhör mitt rike. Vi kommer att få stå inför en dom en dag. Men vi är frikända. Och vi kan gott och väl agera som att vi är frikända redan nu. Det finns ingenting som liksom blir bättre av att vi går omkring som med någon helig tyngd över oss. Och vi ska försöka se onödigt fromma ut. Så att all glädje och spontanitet försvinner i våra liv. Se hur spontan Jesus var när han mötte fariseerna och sånt där. Han hade svar på allt och han var väldigt spontan. Han gick ut i livet och bemötte livet som det var i varje stund det var. Inte mycket planering där. Någon almanacka hos Jesus har jag aldrig hört talas om. Man hade väl inga klockor ens. Så, men i varje fall, det fungerade också. Så evangelium om riket, det ska vi gå ut med. Ja, så långt vi kan. Till jordens alla folk. Evangelium om riket. Jag tycker det är så härligt när man säger så. Evangelium handlar ju om Jesus. Och här står det evangelium om riket. Ja, det är samma sak. Det är bara frågan om att vårt huvud inte är tränad att förstå sådana saker. Hur kan en person vara ett rike? Ja, så stor är Jesus. Sen finns det en fas om man läser i första Korinthierbrevet, 15 kapitlet. Då ska vi också se någonting som ställer liksom våra hjärnceller på kant. Första Korinthierbrevet 15 och 24 versen då. Det handlar om alltså det riktiga slutet då. Det första, att vi skulle förkunna evangelium över hela jorden, det handlade om det första slutet, alltså innan tusenårsriket inträder. Sen har vi ett slut till, alltså den yttersta domen. Den kommer ju efter tusenårsriket. Men i varje fall, i 24 versen står det, därefter kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud. Alltså Jesus Kristus kommer att överlämna riket åt Gud. Men de är ju samma person. De är inte treenighet. Hur kan han göra det? Jag har inget svar på det. Vi får inte svar på allting. Men så här står det. Treenigheten. Jag tror det var KG Larsson som lärde mig det en gång. Är du treenigheten? Det får man antingen acceptera eller också hamna på psyket. Och jag håller nog med. Alltså, ju mer man har läst kring Bibeln så... Så är det. Man får bara acceptera det. Det går inte att förstå det. Okej. Den ska vi se lite mer då. Det är så heliga ord det här. Från 24 versen. Därefter kommer slutet. Då han överlämnar riket åt Gud. Fadern. Sedan han gjort slut på varje välde. Varje makt och varje kraft. Ty han måste regera. Tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Som den sista fienden berövas döden all makt. Till allt har han lagt under hans fötter. Allt. Alltså, hur stor är vår Herre? Alltså vi har lämnat oss åt någonting så mäktigt och stort vi kan inte ens begripa det. Men vi har gjort det. Till och med döden ska beröva sin makt och läggas under hans fötter. Alltså döden är alltså en sorts liv. Så ska på något vis betvingas eller så. Det har redan skett. Herren var ner i dödsriket och tog nycklarna till dödsriket. Men sen ska döden i sig fullständigt berövas all makt. Och det måste ske. För i det himmelriket finns inte döden. Smärtan finns inte. Mörkret finns inte. Allting som har med det destruktiva att göra ska vara borta. Guds ursprungsplan ska liksom restaureras. Det var så det var tänkt i paradiset. Och när det här sker, då är räddningsoperationen över. Och då överlämnar Jesus riket till Gud, Fadern igen. Jesus underordnar sig Fadern, kan man tänka sig. Ja, hur kan man göra det? Då är det samma person. Ja, jag vet inte, men det är ingen psykisk sjukdom. Det är det inte. Det är ett mysterium. Det är för stort för oss vanliga människor att förstå. Men vi kan bara acceptera det. Så tänker du, det som är av himlen, det bor redan i lärarens hjärta. Det vet vi, han skrattar mycket. Ja, men glädje och kraft hör ihop liksom med Guds rike. Jag själv som predikant kan ju fundera på hur mycket av Guds rike som finns i mig. För jag har ju så fruktansvärt mycket ord. Och det står ju liksom i Guds ord att riket består inte av ord, utan av kraft. Så jag får verkligen gå och böja mig. Nåväl. Just det här, ty han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Han måste regera. Ja, vad betyder det här då? Här ser vi hur det ska vara i slutändan. Jenny sjöng i början här om på tronen. Ja, det är så. Han sitter på tronen redan nu. Han regerar redan nu. För oss människor så är det liksom så att riket har fått sin boning i oss. Men det fullbordas först när Jesus återkommer och sätter ner sina fötter. I samma fysiska tillvaro som vi är i, där släpper alla fördämningar. Då först står vi helt ren och fri. Då är det, alltså inte ens i tusenårsrike kommer döden och lögnen att finnas. Inte ens lögnen. Tänker, kan det vara möjligt liksom att en människa lever ett helt liv utan att det kommer en enda lögn ur munnen? Ja, inte tror att det är möjligt. Men då finns inte ens lögnen, så det finns ju ingenting sånt att förmedla. Det är helt noll, borta allting. Döden, sjukdomar, allt är borta. Det är bara det som är gott och sant och liv som kommer att finnas. Alltså, jag vet inte hur jag ska kunna beskriva, men man saknar liksom ord. Det är så fantastiskt. Men vad underbart att få vara med där. För vi är på väg dit och vi kommer att få vara med där. Jag vet att det finns människor som känner sig ovärdig, som är kristna. Ja, men kasta bort det där. Eller okej då, det är okej då om vi känner ovärdig. Men Gud är så mycket större än dig. Bekänn åtminstone det. Är man ovärd att ta nattvarden till exempel? Nej, det är man inte. När det tillhör Kristus, nattvarden, det är ju det nya förbundet. Om man dör ju redan där, då är redan tagit emot Jesus. Så kan man liksom vara ovärdig. Man kan ta nattvarden på ett ovärdigt sätt i och sig, men det är en helt annan sak. Människan som sådan som tillhör Jesus är ju aldrig ovärdig att ta nattvarden. Självskrivet. När man kristen har man tagit emot Jesus. Och det är det nya förbundet där. Och det var nattvarden i instiftelsen till. Enkelt kan vi tycka. Men känslor och sådana där uppfattningar vi har i huvudet ibland, de kan skimma sikten väldigt mycket för oss till det som är Herrens ljus. Men vad vi än säger, så när vi pratar med Jesus pratar vi också om Guds rike. Och när fariseerna ville ha reda på vad är Guds rike, när ska det komma, då säger han, ja, det står här mitt ibland. Och så förklarar han, det är ingenting som ni kan säga att där eller så. Det går inte. Men det står precis som här mitt ibland. Ändå ser man inte. Ja, det går att bli blind. Men vi är inte blind, för vi har förstått vårt behov av Jesus. Och det är inte för att vi är duktiga eller perfekta som har förstått det, utan vi har förstått det för att vi har brister. Vi behöver hjälp med rättfärdigheten. Vi kanske har synder som vi måste få förlåten. Vi är inte perfekta. Därför behövs Jesus. Och det är också det han säger. Han kom inte till de rättfärdiga. Han kom till de som behövde läkare. Till de som behövde honom. Så var glad om det finns svagheter. För då kommer du behöva Jesus. Och tro aldrig att du blir så helgad. Så att du blir aldrig mer behöver nåden och försoningen. Gud kommer inte att tillåta den ens. Tror ni att Gud Fadern skulle upphäva sonens verk genom att säga att här har jag funnit en människa som är helt rättfärdig, han behöver inte dig grabben. Eller hur nu pappa Fadern pratar med Jesus vet jag inte, men grabben kanske var lite vanmördigt, men i varje fall jag tror inte att Gud uttrycker sig så. Gud sände och offrade sin egen son för han visste om det skriande behovet hos människan. Ni behöver offret. Vi klarar inte annars. Så det är ytterligare en dimension av korset. När han offrade sig så gick han ner i dödsriket och tog nycklarna. Döden är ännu inte fullständigt besegrad. Men Jesus har nycklarna till det riket. Så han har börjat redan. Och på den korsvägen som han gick så öppnades också dörren till himlen. Och riket, alltså himmelriket, finns redan i den här tillvaron. Och det kan börja i vårt hjärta. Vi är på väg till fullkomliga himlen. Men det kan gott få börja i vårt hjärta, för det behöver vi. Vi behöver lite av det goda som finns där uppe. Vi behöver av Guds sanning. Vi behöver av det ljus som finns. Vi behöver av den kraft som finns där. Vi behöver en skriande behov av det. Och det är redan färdigt. Men det som hindrar oss, det är egentligen inte synden. Det är många som tror så. Det är klart att vi ska omvända oss. Men vad är det vi har omvänt oss ifrån? Ja, förr i tiden så gick man på en väg som ledde bort från Gud. Sen har man vänt på sig. Nu går man till på en väg som leder till Gud. Det har väldigt lite med själva synden att göra. För synden är ju ändå att man inte tror på Jesus enligt Jesus själv. Det är inte våra syndakataloger. Ja, då vet inte jag vad man ska hålla sig till. För de är många av de syndakatalogerna. Men Jesus han själv säger själva synden, de tror inte på mig. Så vi har vänt om till det. Vi tror på honom. Sen blir det väl en helgelse på vägen. Men om vi rör oss närmare Gud så kommer vi förr eller senare till de här punkterna. Då hans ljus och helighet helt plötsligt befinner sig på den väg vi tänker ta nästa steg. Och då känns det. Men var inte rädd för det. För det är det du aldrig har längtat efter. Var inte rädd för det. Men tro mig, det är inte roligt. För man får se sig själv som man verkligen är. Man får se de här dolda skrymslena kanske. Inte allt på en gång. Gud vet liksom vad vi orkar med. Men någon del kommer vi få se. Och det är ingen märkvärdig process. Du behöver inte gå 4 år i psykoterapi. Och det är ingenting som man kan gå till någon läkare och skära bort och operera bort. Utan när Guds ljus är där så är läkedomen där. Då. Det är samma sak. Så var inte rädd för att bli läkt. Om jag uttrycker mig så. Var inte rädd för det. Bor du något mörkt hos dig? Bor du förakt hos dig? Bor du bitterhet hos dig? Har du oförsonlighet? Ja men det är klart att Gud kommer att visa dig. För det går inte ihop med Guds rike. Det ligger nog i ditt kött på något vis. Men tack vare att du har Guds rike inom dig så kommer du någon gång att se det. Om du inte är fullständigt blind. Så blind tror jag inte någon kristen kan bli. Det kommer att märkas någon gång. Och då är läkedomen där. Upprättelsen är där. Det är inte alls behagligt. Men jag kan säga det så här att om vi en kort stund skulle kunna operera bort självet. Tänk att om man hade någon sorts mental kniv och kunna skära upp självet. Jag antar att det bor i huvudet någonstans. Och lägga undan det en stund. Då skulle du springa till de ställena som du fick möta Guds ljus. För det är självet som hindrar. Vi vill bli fri sånt här. Vi vill bli läkt från sånt här. Hela jag vill det om jaget nu säger rätt. Men om man tar bort jaget, då är hindret borta, för att det finns prestige, det finns stolthet, det finns mycket sånt. Men av allt du ska undvika, undvik oförsonlighet. Undvik det. Om det finns oförsonlighet hos dig, ta upp också det hos Gud. För att det är liksom en dörr till resten. Oförsonlighet är att man säger nej till vad Jesus har gjort. Om jag vägrar liksom att förlåta dem som har gjort mig illa, då är det inte Gud hos mig som råder. Har jag gjort någon annan illa och jag bara hela tiden ska hålla på och skylla på någon annan eller annan omständighet, då ställer jag mig också bredvid Kristi kors. Som kristen ställer du dig vid korsets fot, så nära hans blod du bara kan. Om vi hade den möjligheten här i Örnsköldsvik, att det fanns en plats med ett stort kors och så Kristi blod som fanns på ett ställe, jag tror vi skulle gå dit varenda dag. Men nu har det redan skett en gång för alla. Det är platsen där man möter Gud. Oförsonlighet, nej. Säg nej till det så mycket du kan i Jesu namn. Och har du oförsonlighet hos dig, det är tillstånd. Ta det inför Gud. Då vänder ditt liv. I Jesu Kristi namn. Amen.